Det är fredagen den 11 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det är som sagt fredag och då är det förstås dags för oss på Ledarredaktionen att som vanligt samlas för att gemensamt försöka få något vettigt ur den pågående samtiden. Med mig för att göra det har jag idag följande utmärkta personer. Paulina Neuding exempelvis. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur har din vecka varit?
Jobbig. Det är inte speciellt kul att följa det som händer.
Nej, det är inga vanliga tider.
Nej.
Med oss också har vi Maria Ludvigsson. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Är du lika dämpad och bedrövad som Paulina?
Ja, det är man ju märkligt nog. Så är det. Även om det är vår och vackert ute så är det är en skarp kontrast till världsläget.
Så är det verkligen. Och förstås Tove Livendal. Välkommen hit.
Tack Andreas.
Hur står det till hos dig då?
Jo, jag är väl i samma läge som mina kollegor här. Jag befinner mig på Gotland och har haft en del möten, men jag har också varit på en begravning, så det är sånt som är känslomässigt krävande. Och samtidigt så är det ju så, med tanke på det vi ser ifrån Ukraina, så ska vi vara tacksamma att vi kan hålla begravningar för de människor som vi förlorar.
Kan jag berätta, bara för att med något litet ljus bryta bilden, att på vårt morgonmöte i morse så visade du upp några snödroppar du hade plockat i trädgården.
Ja, det gjorde jag. Och det är ju så där, man får försöka både för sin hälsas skull och för att få ork, så måste man naturligtvis också se de saker i tillvaron som är ljusa. Och de här vårtecknen och solen och blommorna, var in och köpte lite extra tulpaner igår. Det kanske är eskapism, men det är ändå någonting som ger glädje att bara betrakta.
Jo, men så är det. Och det är ju trots allt så att oberoende av mänsklig galenskap och krig och våld och ond bråd död, så rasar ju våren där ute. Tussilagon har börjat titta fram i dikerna och ljuset återvänder. Och vi får väl också försöka ställa vårt hopp till det, att det finns en värld där ute som rullar på och gör vårt bästa för att vår tid ska bli så bra som möjligt ändå.
Ja, och framförallt tycker jag ändå att bedrövelsen måste ju vändas till handlingskraft. Så att vi kan se till att fler kan obehindrat njuta av våren på samma sätt som vi normalt sett gör.
Och i vårt fall, eftersom vi leder medarbetare, så är ju vår handlingskraft att tycka och tänka och analysera. Så det ska vi försöka göra. Och idag kommer det, som minst sagt antydligt då, återigen att handla om kriget. Det ryska överfallet på Ukraina har nu pågått i över 2 veckor. Och det är ju det absolut viktigaste som sker i världen just nu. Och det finns en hel del olika vinklar och perspektiv. Jag tänkte att vi skulle börja lite med svensk horisont. För att i fredagspodden förra veckan, ni som lyssnade då, ni minns säkert att då efterlyste vi, och framförallt vår gästpanelist Claes Arvidsson, både försvarspolitisk och säkerhetspolitisk handling från regeringen, och han och vi kritiserade då också regeringen för senfärdighet i båda dessa frågor. Under den här veckan har vi fått svar. Vi kan säga väl att det är ett ganska bra svar och ett mindre bra svar om man sammanfattar. Och vi ska börja med det mindre bra, och det rör ju NATO. Vi fick ju besked om det tidigare i veckan. Magdalena Andersson berättade på en presskonferens som hon hade efter partiledaröverläggningarna att hon och regeringen inte avser att söka medlemskap i NATO nu, för att det skulle, som hon uttryckte, destabilisera situationen ytterligare. Jag tror jag börjar med dig, Tove. Du reagerade ganska hårt på det här beskedet. Hur gick dina tankar när du hörde det?
Ja, jag tycker att det är ganska oerhört att tala om risken för att destabilisera situationen i världen nu, när vi varje dag kan följa vad som händer. Och det är en annan realitet. Regeringen och statsministern använder ett lingo som möjligen hade gått att hålla kvar vid innan den 24 februari, men som efter det blir helt obsolet. Och jag tycker att de svar som regeringen nu ger, och som man förhåller sig till det här med NATO på ett väldigt märkligt sätt att man å ena sidan då understryker att vi ska vara alliansfria och i nästa andetag förklarar att vi gör inget annat än bygger allianser. Så att det finns liksom en motstridighet i språket som handlar, tror jag, tyvärr då om mer partitaktiska överläggningar än att faktiskt förmågan att dra någon slutsats av det vi ser just nu.
Tove, jag tänkte just det här ordvalet tycker jag var intressant, för att Magdalena Andersson och regeringen hade ju kunnat säga massa olika saker. Man hade kunnat säga att det inte är tid just nu, som man sa från finländskt håll. Man hade kunnat sagt att man hade inte behövt motivera det. Men nu sa man ju just det här med att det skulle destabilisera situationen. Och det är ju förstås en väldigt stark signal. För sånt säger man ju inte utan mening. Hur tolkar du att man valde att liksom gå så långt och använda den typen av retorik?
Jag tycker ju att det är obegripligt och jag förstår faktiskt inte. Vi hade ju en podd i veckan där jag försökte ta hjälp av Ann-Sofie Dahl och Patrik Oksanen att försöka förstå meningen i detta. För att om man ska ta henne på orden och tänka att det här är Sveriges säkerhetspolitiska linje, då har vi ju på något sätt redan sagt att vi kapitulerar inför den ryska logiken och synen på världen. Och de hade väl båda mer av önsketänkande att det här nog kan ha varit mer av förfluget och att det var ord som hon hade använt förr och därför kändes de bekväma i munnen. Men sen har de ju också, hon har ju vidhållit det och det har också ekats av Hans Dahlgren. Så att jag förstår inte heller därför att man hade kunnat nöja sig med att fastslå att Sverige själv väljer sina allianser och sin säkerhetspolitiska väg och lämnat det därhän. Men det här är ju en formulering som Ann-Sofie Dahl kommenterade att de korkar upp champagnen i Kreml, för det här är precis den sortens logik som de försöker trycka på sin omvärld.
Mm. Ja, de har inte så mycket tillfällen att fira i Kreml, så det är möjligt att de tar vara på det lilla. Nej, men för att vad jag tänker också var ju att i början av kriget då, så utrikespolitik och utrikespolitiska uttalanden, det är naturligtvis ingenting man sitter och det är inte hepp hepp som någon sa, utan det är ju det är ingenting man drar ur fickan, utan det kommer man ju överens om innan. Exempelvis att Magdalena Andersson valde ordet aggression för invasion i början av kriget, vilket hade att göra med då att var det en invasion så hade man från EU:s sida bestämt sig att då ska det ske vissa saker. Alltså är man väldigt försiktig med ord. När man tränar talepunkterna innan så repeterar man exakt vad man ska säga. För ord när det gäller säkerhetspolitik är ju, det är ju vad säkerhetspolitiken består av så länge det handlar om diplomati. Innan man, så att säga. Så det måste, jag tror ju, har ju väldigt svårt att tro att det var ett misstag helt enkelt. Men vad vet man?
Mm. Nej, och det är klart att alla såna där, det fick vi ju en crash course under Donald Trumps presidentskap, att ord i de här sammanhangen spelar enormt stor roll beroende på hur man uttrycker sig och vad man beskriver att man har för världsbild och för intention, så ändrar man ju de facto verkligheten. Och Sverige kan ju genom att säga en sån här sak, så menar ju jag att man i motsats mot vad statsministern är där, faktiskt bidrar till en destabilisering som vi inte vill ha.
Mm. Det har ju följts lite debatt på det. Oppositionen var givetvis väldigt kritisk. Jag har sett många socialdemokrater på sociala medier försvara statsministern och menar att men Finland hade ju ändå sa ju ungefär samma sak. Vilket jag hade svårt att förstå, för jag tyckte inte Finland alls sa samma sak. De sa ju vad jag tänkte att Magdalena Andersson skulle ha sagt, att det inte är läge just nu eller något sånt där. Vad tänker du, Tove, om den diskussionen som har den inrikespolitiska diskussionen som har följt på statsministerns uttalande?
Ja, jag tycker att det är ett uttryck för det som brukar kallas för inrikes utrikespolitik och som på något sätt speglar att svenskarna inte riktigt är vuxna i rummet. Och det är skillnad på hur den svenska statsministern uttryckt sig och vad man har sagt i Finland, det är det verkligen. Och jag tänker att det är också, det är ju tråkigt att omvärlden inte anpassar sig efter att vi har valrörelse i Sverige i år. Och det gäller ju både pandemin och coronakommissionen men också detta krig. Men det är ju så att världen stoppar inte för att vi har valrörelse, men då får man nog lägga en del av den här vanliga valrörelselogiken åt sidan, därför att det som vi står inför nu riskerar hela den säkerhetsordning som vi tar för given och som är en ram för att vi ens ska kunna tjafsa med varandra i valrörelser.
Mm. Jag tänker på podden du berättade om Var det något annat minnesvärt du plockade med dig därifrån som ni kom fram till?
Ja, en av de sakerna är ju, Ann-Sofie Dahl har ju tidigare både skrivit och gästat oss i podden, och det handlar ju om frågan om Sverige skulle bestämma sig då, och gärna tillsammans med Finland, för att ansöka om medlemskap i NATO. Vad som skulle hända då? Därför att ett argument som hörs ifrån vår koncernkollega Anders Lindberg är ju att ja, men det spelar väl ingen roll om man fattar beslut nu, för det tar lång tid att gå med i NATO. Men som Ann-Sofie pekar på, så är det ju så att det är klart att ansökan tar sin tid och det ska ratificeras och av alla medlemsländer. Men det är också så att om man går in i en sån process, så kan man också utverka försvarsgarantier emellan. Man kan hitta ett sätt att bli behandlad som medlemssökarland, och det tycker jag inte är oväsentligt, därför att statsministern argumenterar för, och det är ju hennes plikt såklart, att fundera på vad är bäst för Sveriges säkerhet. Men där tänker jag att man också måste komma ihåg att man måste tänka på vad som är bäst för Sverige både på kort och lång sikt. Och jag tänker att ur båda perspektiven så är en ansökan om NATO-medlemskap motiverad. På kort sikt så skulle det ge oss möjlighet att få en annan, andra försvarsgarantier än vad vi har idag. Och på lång sikt så skulle det ge oss en större trygghet, men också faktiskt ge oss en möjlighet att gemensamt ta ansvar för det samhälle vi vill ha.
Mm. En aspekt som jag skulle vilja lägga till här, vilket jag tycker är intressant, det talas mycket om det historiska arvet här, hur alliansfriheten har varit med oss i 200 år och så vidare, eller 150 år. Man ska ju också komma ihåg att Sverige har ju just i samband med att det har varit stökigt och oroligt, har vi ju omorienterat oss tidigare. Jag tänker exempelvis att det var ju ingen slump att ansökan till EU kom just 1991 efter att Berlinmuren fallit och Sovjet klappade ihop, alltså, och vilket var en betydande utrikespolitisk och även säkerhetspolitisk omorientering, eftersom EG-medlemskap innan dess hade ansetts oförenligt med svensk neutralitet. Men då valde alltså Ingvar Carlssons regering att ompröva det beslutet just i en tid då säkerhetsordningen så att säga var i rullning. Även efter andra världskriget så var det ju inte givet att Sverige skulle fortsätta vara alliansfritt. Vi förde långt gångna förhandlingar med våra grannländer, både Norge och Danmark, och senare också med Finland om allianser och försvarsförbund. Båda de gick ju i stöpet, som känt var. Men det har ju varit en, så att när pusselbitarna är uppslängda och utslängda, då kan det ju också vara ett läge för omorientering, tänker jag.
Ja, definitivt. Men sen är det ju, apropå det här med dubbla signaler eller dubbel bokföring, att Sverige är ju inte alliansfria om man ser till hur Hultqvist-doktrinen då fungerar, utan den bygger ju på att vi har en massa avtal med länder, och det är länder som vi känner en gemenskap med och ser på världen på snarlika sätt som. Och EU-medlemskapet bygger ju i stor del på att NATO-länderna har en militär kapacitet, så att det finns ju en, jag tror att Claes använde ordet snyltare i sin text här i veckan, och det är ju inget vackert ord, men det är ju precis det som just nu är Sveriges ansikte utåt, att vi har en snyltares förväntan på att få hjälp men inte själva bidra. Mm.
Vad tycker ni övriga om det jag och Tove pratar och om NATO-frågan? Mia, dina tankar?
Jag tycker det här är svårt, för att det är i vanliga fall i fredstid, då kan man diskutera det på ett annat sätt. Då kan jag tycka att sånt här uttryck som det har tjänat oss väl inte hör hemma i säkerhetspolitiska sammanhang. Därför att det blir en väldigt en blick bara på vad som är bäst för oss och inte för helheten. Alltså vad är rätt och fel. Men jag förstår samtidigt att det är precis just det som en statsminister måste tänka på, vad är bäst för landet. Men nog finns det en motsättning där i som handlar om på vilken sida ska man stå? Ska man ta ställning och finnas med på det vi ser då som den goda sidan? Eller ska man, som Sverige historiskt har gjort, spela korten på ett sätt så att vi klarar oss undan? Mm.
Paulina, dina tankar?
Ja, men det är det här som Tove är inne på, att även om man kan vara motståndare till svensk NATO-medlemskap med legitima skäl för all del, men att uttrycka det så som Magdalena Andersson gjorde, det är rätt allvarligt i den situation vi befinner oss i, att godta den ryska lägesbeskrivningen på det sättet och säga att det skulle destabilisera regionen, det är väldigt olyckligt.
Mm. Ja, det är vi enig. Och det är det som har varit obehagligt, att det är på något sätt att acceptera det som är den onda delens beskrivning av verkligheten och göra det till vår egen. Så det, varför gör man det?
Mm. Det är ju det både jag och Tove famlade över tidigare. Tove, avslutningsvis till dig då. Hur kommer den här frågan gå vidare då inrikespolitiskt? Vi vet att de borgerliga partierna är ju anhängare av NATO-medlemskap. Sverigedemokraterna har väl landat i att de vill se över frågan. Men regeringen säger alltså nej. Vad tänker du kommer ske härnäst?
Jag hade någon läsare som hörde av sig och var väldigt frustrerad och sa, men varför, eftersom det nu finns, det går att samla en majoritet i riksdagen, varför samlar man bara inte ihop riksdagen, typ avsätter regeringen och kör? Och det svaret på det är ju att det är inte bra. Vi ska ha en säkerhetspolitisk linje som är brett förankrad och som håller oavsett valresultat. Och det är därför det är viktigt att Socialdemokraterna kan komma till insikt om vad det är som försiggår och vilken som är Sveriges uppgift nu. Det finns ju väldigt många saker vi kan göra. Civilsamhället gör mängder av fantastiska insatser i detta nu. Men det finns beslut som bara regeringar och partier kan fatta. Och därför så hoppas jag ju att de svenska socialdemokraterna fortsätter att hålla en väldigt aktiv och snabb dialog med sina finska kollegor och att man kan gemensamt göra en verklighetsanalys av vad det är som sker. Och det blir otroligt provocerande att lyssna på en del av de röster från den socialdemokratiska grenen, de här gamla, eller det här tro och solidaritet som talar om att ja, men det ska blåsa över först och sen kan vi diskutera vår säkerhetspolitik i lugn och ro. Det finns liksom, om det här är beslut, vi har tvingats ta beslut nu och det är inte så att vi inte har pratat om det, det är inte så att vi kommer att fatta förhastade beslut, men om vi inte förmår oss till att komma till beslut nu så kommer vi inte att kunna ha några filosofiska Almedalsseminarier som vi har gjort förut framöver, och det är det allvaret som måste ramla ner trots att det är valår och trots att det innebär en prestigeförlust att behöva göra så som delar av oppositionen länge har önskat. Och det gäller ju nu försvarsutgifterna också. Men så att de har ju det ändå visat att det är som en inre strid, tror jag, mellan vad man vet egentligen är bäst och också den här då kalkylen om vad man kan kortsiktigt förlora eller tjäna på det i opinionsstöd.
Mm. Vi hoppas att den här gruppen du beskriver kommer på bättre tankar. Vi ska gå vidare. Du nämnde ju nu försvarsutgifterna, för det var ju en annan sak som vi efterfrågade i förra veckans podd, att Sverige varit allt för sent med att rusta och satsa på sitt försvar. Nu har vi ju faktiskt fått ett besked i veckan, och det var ju lite mer, om NATO-medlemskap var den dåliga nyheten, så var väl i alla fall det här lite bättre, för att statsministern kunde ju berätta då dagen efter NATO-beskedet kunde hon berätta då att nu ska de svenska försvarsutgifterna upp till 2% av BNP så fort det är praktiskt möjligt. Och det är då ganska mycket mer pengar. Idag satsar vi väl ungefär 1,4-1,5% av BNP. Så det handlar då om ytterligare ungefär, kan man väl säga, 25 miljarder varje år. Och det här ska ske snabbt. Jag tänkte vända till dig, Mia. Här har ju då statsministern och regeringen svängt om i, som vi tycker, och gjort det ganska snabbt. Vi är väl tacksamma för det, men samtidigt har det var verkligen med kniven mot strupen. Vad tänker du om det?
Ja, bokstavligen verkligen. Så det är klart att det är bra att, men man kan också säga att det krävdes ett allvarligt krig i Europa för att vi skulle upprusta försvaret. Mm. Så det är många som har talat om det i många år, att det borde vi gjort för länge sedan och nu kommer det nu. Men det är också lite sättet man gör det på. Oavsett om det är utrikespolitik eller säkerhetspolitik eller inte, så är de socialdemokrater. Och det är Magdalena Andersson förklarade ju att, ställde lite grann frågan till svenska folket, eller en uppmaning snarare, att nu ska vi ha nu måste vi ha en skatt, en sorts värnskatt för att vi ska kunna tillföra de här pengarna som behövs till försvaret för att komma upp i 2%. Mm. Och det där kan jag tycka är orättfärdigt, därför att det är att ställa krav på folket att ge mer när det är hon och regeringen som leder landet. Alltså de ska klara av att se detta. Och man kan ju fråga sig, om man då ber svenska folket att nu får ni ta er för när, nu måste ni offra vissa saker för att kunna värna vår säkerhet. Då kan man ställa samma fråga till regeringen. Vad är ni beredda att göra avkall på vad gäller vallöften, valfläsk för att få pengar till just detta? Så det finns ju, det är inte så att svenska staten är väldigt slimmad. Vi har ju en stat som lägger pengar på väldigt mycket som absolut inte är lika nödvändigt som försvaret. Och att där kräva en omprioritering istället från regeringen tycker jag hade varit fullt rimligt. Så tonen är krig och ett allvarligt läge eller inte, men de är socialdemokrater.
Du tänker då att Sverige då som har ett av de högre skattetrycken bland utvecklade länder, där det offentliga då, inte längre hälften men nästan hälften är ju så att säga pengar som går via det offentliga. Då borde man då kunna prioritera försvaret eftersom det är en sån, ja, nu pratar vi verkligen om offentliga kärnverksamhet,
så precis,
säkerheten.
Ja, och det borde inte vara så svårt att ställa det mot till exempel familjevecka. Nu vet jag att det låter nästan lite opportunt att ta det, men det är typ ett sånt exempel som man skulle, alltså det är inte så att det inte finns poster att skära i, men så är det valår dessutom, och då brukar det vara särskilt svårt att säga, dra tillbaka löften som man redan har givit.
Tänker du till och med att regeringen använder det här lite inrikespolitiskt och säger så här, gärna försvar, men då ska vi kunna få höja skatterna också, minsann?
Det skulle inte förvåna mig. Jag tycker också att alltså det som är tonen ifrån Socialdemokraterna är att de fortfarande är sitt eget parti närmast. Även i, man har ju en förväntan om att när det är den här sortens spänningar i världen och den här sortens svåra tider, att man lägger det åt sidan och istället pratar och gärna hellre vill tala som en ledare. Men det funkar inte riktigt. De är alltid socialdemokrati närmast.
Mm. Det är minst sagt hårt omdöme om våra socialdemokratiska vänner. Tove, delar du Mias väldigt mörka syn på regeringens politik?
Ja, och sen är det väl så att den politiska logiken, den finns ju där alltid. Det är ett nollsummespel, och det gör också att allting som kan hjälpa till under ett valår, som man tror kommer hjälpa till att tippa de här värdefulla rösterna över till sitt håll, det kommer man att göra. Det som inte gör det kommer att prioriteras ner. Men det här finns ju, och jag menar kortsiktigheten, och det påpekar också läsare för oss ibland, att det finns en gemensam skuld för att vi har kommit i det här läget där vi är för avlövade och där vi har rustat ner och tagit bort sånt som vi nu hemskt gärna vill ha på plats.
Jag säger bara särintresse.
Ja, men exakt. Det började till och med tidigare så i början på 90-talet, så att det går lång tid tillbaka.
Så är det ju, att alla där finns ett delat ansvar för det som har varit, men just nu så finns det en regering som alldeles på egen hand ska fatta de bästa besluten för Sverige, och då är det ju så att man kan inte ha perspektivet inställt på den 11 september i år, utan man måste ha siktet inställt på de barn som växer upp idag och fråga sig vilken typ av värld vi ska bygga åt dem och försvara åt dem.
Och nu är det ju så att 2% av BNP har ju regeringen sagt, men det är ju också då två bats här. Det är ju dels att det ska vara så fort det är praktiskt möjligt och så fort de här pengarna kan omsättas i försvarsförmåga. Så det blir att fortsätta att ligga på, antar jag, och bevaka frågan och se till att det här verkligen blir verklighet nu. För att när det är praktiskt möjligt är ju naturligtvis en politisk fråga. Den kommer ju stötas och blötas och förhandlas fram och tillbaks, misstänker jag. Eller vad tror ni?
Ja, absolut. Och det är ju det som gör att jag... Det är ett hurra med ett gement H. Det är inget versalt H på mitt hurra, därför att det är som jag tänker på den här januariöverenskommelsen, punkterna där som var skrivna så som att när det är möjligt då ska vi göra de här sakerna, och precis som du säger, när det är möjligt, det är ju en subjektiv uppfattning. Hade man bundit sig och talat mer om tydliga årtal så hade jag hade mitt hurra varit större. Just nu är det ju en viljeinriktning, men viljan betyder ju ingenting om det inte åtföljs av handling.
Paulina, ska vända mig till dig. Det här med försvaret har ju då, det har funnits ett gemensamt ansvar för att rusta ner Sverige. Under lång tid så tyckte man både till höger och vänster att det inte var så viktigt. Varför blev det så, tror du?
Vi har sett samma fenomen på en massa viktiga politikområden. Migrationen var samma sak. Det var höger och vänster tillsammans. Skolans nedmontering, höger och vänster tillsammans. Samma sak med försvaret. Så att det har funnits en bred politisk samsyn om att vi behöver inte vara bättre rustade än så här. Och sent ska syndaren vakna. Mm.
Jo, men om man vänder på så här. Är försvaret en höger-vänsterfråga egentligen? Alla borde väl ha samma intresse av att vi kan bevara vår demokrati och vårt sätt att leva, så att säga.
Egentligen borde det inte vara det, nej.
Och jag menar, det är som är förklaringen, att först var alla på nedrustning och nu är alla på upprustning. Och sen är det på marginalen, några hinner ändras i några månader före de andra, så att säga.
Ibland så hittar man ju, vi bråkar ju ibland om höger och vänster även på redaktionen, kan vi avslöja. Och vem som är åt vilket håll. Men det finns ju en man kan ju gå tillbaka till någon sorts minsta gemensamma nämnare där man börjar diskutera vad är det staten ska göra och inte. Och där kan man väl säga att medan högern då i någon traditionell mening talar om att staten ska vara begränsad men stark och kärnuppgifterna måste man klara, men den ska hålla sig liten. Medan vänstern då hellre ser att staten har ansvar för allt möjligt. Och det är onekligen svårare att ha ansvar för allt om pengarna ska räcka bara till, om pengarna måste räcka även till, framförallt till de viktigaste frågorna.
Så är det. Nu ska jag bara berätta för er förfärade lyssnare att det är naturligtvis så att det förekommer diskussioner mellan höger och vänster och så vidare på redaktionen. Men jag kan lugna er med att jag är ju varken höger eller vänster, utan jag är folkpartist och har därmed rätt till att diskussionerna ändå landar på ett förnuftigt sätt enligt gråskalan.
Du är som magister som håller ordning på diskussionen.
Exakt.
Jag känner en före detta folkpartist eller liberal som säger att i det partiet är så bra, för där får man tycka lite som man vill.
Ja, exakt. Bara man har rätt. Det är det viktiga. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa ämne som då också rör kriget. Och nu ska vi titta lite utanför vårt eget badkar och gå faktiskt till Polen, tänkte jag. Det är ju ett land som nu bär en oerhört stor börda när det gäller att hjälpa ukrainarna. Över 1 miljon flyktingar har redan kommit till Polen. Det finns en tidigare en stor ukrainsk diaspora i Polen, över 2 miljoner människor. Och rimligtvis är det väl så att under de kommande veckorna så kommer den här flyktingströmmen fortsätta. Paulina, jag vet att du ska podda om saken nästa vecka, men jag tänkte vi kan föregå det lite. Du har ju själv polsk bakgrund, du pratar språket en smula, dina föräldrar kommer därifrån. Kan du berätta lite om vad du har märkt och lärt dig om stämningen i Polen just nu inför det som sker?
Ja, alltså det är en och en halv miljon människor som har flytt till Polen från Ukraina under de här 2 veckorna. Det är en enorm operation som pågår i Polen. Och man har ju inte alls vår typ av mottagande, utan det är stora gympasalar som folk sover i. Men sen så är människor öppnar sina hem i väldigt stor skala. Det är sådär, så att alla man känner har någon som bor hos dem. Och det är otroligt rörande, och skolorna gör sig redo att ta emot ukrainska elever. Och alltså, om man tittar på den statliga polska tvn nu, så är det ett litet sånt här blå-gult band högst upp och liksom en sån markör hela tiden. Nyhetsankarna på nyheterna har på sig det här blå-gula bandet. Så det är en enorm sån här massiv kraftsamling och en känsla av att vi tillsammans liksom ska hjälpa ukrainarna. Väggmålningar på liksom byggnader i Gdansk, liksom, överallt som märkt här. Väldigt, väldigt kraftfullt.
Jag ska lägga till där. Vi hade ju då, nu de här lite äldre uppgifter, men när vi hade Röda Korset i podden förra veckan så berättade ju de att man vid den polska gränsen då ställde frågan om behöver folk hjälp. Och då visade det sig att de flesta behövde faktiskt ingen hjälp. De ville bara komma över gränsen. Ja. Jag tror det var 9 av 10 för att ta sig till släktingar runt om i Polen. Så att det fanns redan en ganska stark civil infrastruktur där. Det kan ju förstås förändras nu med de stora volymerna nu förstås. Men, Men för det är väldigt många då som åker och bor hos släktingar eller vänner eller bekanta eller egna nätverk runt om i.
Och det är ofta så när man träffar ukrainare att många kan polska och har bott i Polen eller har liksom tillhör den här lilla etnisk polska minoriteten som trots allt finns i Ukraina och sådär. Så att
det finns hur är det, Paulina, du som kan polska, hur nära är ukrainska, hur nära ligger de slaviska språken varandra? Har man möjlighet att förstå varandra?
Jag kan inte ukrainska det, men jag har knappt hört det, men jag har förstått att det ligger hyfsat nära att man kan förstå varandra. Snarare som tyska och svenska än som norska och svenska. Men jag ska inte svära på någonting, för det där kan det inte.
Nej, okej. Nej, jag tänker, det finns ju då starka band mellan Polen och Ukraina, även historiskt. Och de anordnar ju fotbolls-EM tillsammans så sent som 2012. Vad finns det mer att säga om liksom hur Polen förhåller sig till det här? Finns det en rädsla att själv dras in i kriget, att Ryssland hotar även Polen?
Absolut. Nu var ju Kamala Harris och Justin Trudeau precis i Warszawa och Kamala Harris gjorde stora markeringar om liksom, Polen utgör vår gräns mot NATOs gräns här och liksom, ja, olika säkerhetsgarantier. Men det som är intressant i Polen också är ju att det här är ett land som är extremt politiskt splittrat. Och det som vi har upplevt i Sverige med liksom Sverigedemokraterna och diskussionen om konflikter och migrationer och sådär, vi kommer faktiskt inte i närheten av konfliktnivån i Polen. Där är det verkligen så att höger och vänster är extremt, extremt splittrade just nu. Anne Applebaum, författaren, har beskrivit hur människor som hon hade hemma hos sig på fest för 20 år sedan, hon korsar gatan för att inte prata med dem längre. Hon är inte ensam om det, utan det är den typen av stämningar att om man är liberal så pratar man inte med folk man känner som röstar på PIS, alltså lag och rättvisa. Alltså, inte alla förstås, men det finns en enorm konfliktnivå. Men det här lägger man åt sidan nu. Det är väldigt tydligt att man är väldigt förenade för att hjälpa ukrainarna.
Ja, och det finns ju också en polsk historia här och en historisk erfarenhet från att Polen blev ju faktiskt uppdelad mellan sina två grannländer, har blivit det flera gånger i sin historia då Polen helt enkelt har upphört och existera för att bli ockuperad av sina stora grannar Ryssland och Preussen och Tyskland. Tove, vad tänker du när du hör det här och just Polens roll och vilket last man nu bär för att hjälpa broderfolket i Ukraina?
Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi får höra om det som händer och att det kan hjälpa oss i vår förståelse av varandra, därför att det är så lätt att bygga upp bilder på avstånd. Det går så snabbt och det har vi också genom forskning vet, att du kan sätta olikfärgade armband på två grupper i ett rum, säga att nu ska vi göra ett forskningsexperiment. Och man kommer, med den vetskapen så kommer man ändå se hur snabbt det går att dela upp i vi och dem. Och där är det ju risk för, det är precis vad som kommer hända också med ryska folket nu, att folk bedöms utifrån kalibern på deras politiska ledare, och det är farligt. Och det är farligt, så att vi får ju passa oss för det. Just därför så tror jag att det är väldigt viktigt att vi förstår det som händer i Polen nu, därför att det blir också en viktig motbild till den ganska ensidiga rapportering som vi har haft ifrån det landet.
Ja, och på det temat, EU-parlamentet röstade för en resolution igår som gick ut på att Polen och Ungern ska straffas med att man tar ifrån dem coronafinansiering ur EUs coronafond med hänvisning då till att man bryter mot vissa demokratikriterier. Men att man gör det här nu när Polen precis har tagit emot 1,5 miljoner flyktingar, går man och huset för att göra det här. Man då tar ifrån, dels markerar på det här sättet mot Polen och dels straffar Polen ekonomiskt. Extremt dåligt omdöme, dålig timing på den resolutionen.
Jag tänker också att det finns ju någonting som är så där. Det är en av människans svagheter, och det är ju det här som vi ofta kan se i de här Twitter-debatterna som ju är en kloak, inte sällan av mänskligt beteende. Men där då någon som har varit meningsmotståndare, om den personen landar rätt eller gör något bra, så blir det inte vad kul och vad bra. Utan då blir det, ja, nu passar det. Mm. Och det här kunde jag tänkt på förut. Och jag ska absolut säga att jag är säkert medskyldig till att ibland hemfalla åt sådana låga instinkter. Men det måste ju också vara så att vi tänker att ja, men hela mänskligheten har utvecklats fantastiskt. Och man måste kunna se positiva tecken och bara ge erkänsla för det. Mm. Tänker jag.
Just det. Mm. Vi ska bara sy ihop polensäcken här med att säga att Paulina, nästa vecka så kommer du göra en podd om just Polen. Så det kan vi väl tipsa
bland
om.
Bland annat Polen. Mm. Med Adam Zweiman som är politisk chefredaktör på GP och Andreas Johansson Heine, statsvetare knuten till tankesmedjan Timbro.
Just så. Så det rekommenderar vi lyssning då nästa vecka. Jag tänkte gå vidare och tänkte gå tillbaka till dig, Tove, för vi brukar ju ha då det vi kallar vår lilla skämtsalla serie Så funkar en ledarsida. Och nu finns det ju anledning att fråga dig återigen, för nu är vi ju i ett väldigt särskilt läge när vi har ett krig i Europa. Hur funkar en ledarsida då? Vad tänker du som chef extra på då? Och ja, det finns ju massor med frågor, men det är egentligen, ja, hur tänker du helt enkelt?
Ja, men det är väl som man brukar säga att man skriver ju aldrig avtal och sådana saker för goda dagar utan för de dagar när det inte är bra. Mm. Och här tänker jag att när det stormar och vi alla känslomässigt är slitna på olika sätt och påverkade av detta, då måste man hålla väldigt hårt i liksom, hur gör vi? Hur ser publicitetsreglerna ut? Vad är etiken i journalistiken? Därför att det är så lätt att svepas med. Och alla de här sakerna som seriösa medier har att hålla i, faktakoll, källkritik, respektfullhet, de sorternas dygder är ännu viktigare att slå vakt om när vi är känslomässigt ansträngda. Och det är ju det att journalister är ju människor. De går omkring nu, vi går alla omkring med oro, rädsla, sorg, vrede, förfäran. Alla de här känslorna som normalt sett inte ska synas på ytan och hanteras med väldigt känslomässig distans. Alltså nu är vi liksom mitt i dem allihopa och då får vi... Mats Johansson uttryckte det att man ska hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och krutet torrt. Och jag tror att det är precis den instruktion som gäller nu för oss som jobbar med detta. Mm. Och sen får man naturligtvis också, jag menar, vi har ju förmånen kan man säga, jag tycker att det är det, att få ägna oss och ta hand om vår oro på arbetstid. Det är ganska många människor som måste trycka åt sidan det för att de får absolut inte hålla på att tänka på kriget och konsekvenserna för att kunna sköta sina jobb. Så det är ju på ett sätt tycker jag en förmån. Sen måste man ju vara varsamma med varandra för att vi har olika sätt att hantera oro. Så att det får man väl vara lite extra lyhörd för.
En fråga rent praktiskt, det här med att som politisk chefredaktör välja mellan att skriva och säga de vanliga frågorna och hur mycket man ska bevaka kriget. Tänker du där, Tove?
Ja, där får man gå på magkänslan och det finns inga sådana tydliga på den tredje dagen eller sådär, utan där är vi ju i läsarnas tjänst och det gäller ju hela Svenska Dagbladet. Det förs ju hela tiden interna diskussioner och man stämmer av och ser vad läsarna är. Och det viktiga är väl som när vi går upp i sådana här allvarliga nyhetslägen och när det blir såna höga nyhetslägen, då är det ju alltid allvarliga och hemska saker. Det kan vara terrordåd eller som nu krig. Och då ska man väl också komma ihåg att en del läsare kommer inte klara av att bara sitta och läsa detta, utan de kommer att behöva tänka på andra delar i tillvaron som ju också finns. Och det, vi har ju också haft upp pågående hemska saker som gäller liksom svensk kriminalitet och allt det där som där vi var innan kriget bröt ut. De frågorna finns kvar och de tar inte paus. Vår kollega Mattias Svensson påpekade då att EU-byråkratin kör på och kommer nu att pressa igenom det här kvoteringsförslaget som vi har skrivit om tidigare, vilket är djupt beklagligt och som bygger in nya problem som vi kommer att behöva hantera. Så det är absolut en svår avvägning för att, men jag tror man får känna från dag till dag och fundera på var både vi och läsarna befinner oss.
Mm. Jag tänker ofta på att gå till historien som jag ofta gör. Beslutet att bygga en tunnelbana i Stockholm, det tog sommaren 1941, samma sommar som Operation Barbarossa inleddes och då så att säga andra världskriget gick in i sin absolut hiskligaste och hemskaste del. Men då var det ändå så att man samlades i Stockholms stadshus och diskuterade lokaltrafik och bestämde sig för att vi ska bygga en tunnelbana. Och så här 80 år efteråt så är vi ju tacksamma att de ändå fortsatte med sitt också, liksom, att gjorde sina uppgifter. Mm. Att man började med planer och man satte spaden i marken 1944 när kriget fortfarande pågick. Men så småningom kunde man inviga en tunnelbana som vi har glädje av än idag. Så att, ja, poängen med det är liksom att vissa saker får ju pågå ändå, så att säga, och måste göra det också. För att det finns en framtid där framme där vi, som vi också måste jobba för just nu. Jag tänker också att kriget i Ukraina, jag vet inte vad ni får för respons från läsarna, men jag får ju från lyssnarna att det finns ett oerhört stort intresse för det här, och det gäller väl tidningen som helhet, att läsarna vill verkligen veta mer och att vi ska vara där. Eller vad säger du, Tove? Vad har du fått för signaler?
Ja, jag har inte fått några klagomål på att vi skriver för mycket om frågan. Nej. Och då är det ju bara så att vi har haft några få enstaka artiklar som inte handlat om kriget eller någon aspekt på det sedan det bröt ut. Så att det finns ett stort behov av att förstå, orientera sig och också fundera på vad som kommer att komma. Och det kan man väl säga, det är väl liksom, det här är ju, det är en frustrerande situation eftersom ingen har facit, utan det är verkligen en, alla möjliga utgångar av detta är tänkbara. Men jag tänker också att det finns ju något, jag tror att de allra flesta faktiskt har drabbats ibland av någonting som påminner om dåligt samvete. Ja, men ska vi verkligen sitta här på den här restaurangen, eller ska vi verkligen ha så här trevligt medan andra har det så eländigt? Så det är liksom hela tiden här att acceptera och de här parallella verkligheterna. Men där, precis som du sa apropå det här tunnelbanebeslutet, det är också på samma sätt som när vi blir drabbade av terrordåd, så brukar vi säga att vi ska inte låta de onda krafterna vinna. Och om vi faller ner i att bli oförmögna till handling, även av att hålla uppe våra sammanhang, våra arbetsplatser, våra familjer, vårt civilsamhälle, då kommer det också vara en seger för Putin.
Mm. Keep calm and carry on.
Precis. Exakt. Och minns att vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort, som någon sa. Mm. Vad tänker ni andra om det Tove och jag resonerade om det här? Paulina, vad säger du om att vardagen pågår, hur man ska förhålla sig till det? Har du några tankar där?
Jag tror att vi har lagt oss rätt med liksom, produktionsmässigt, att vi skriver om Ukraina. Sen så sen brottas man ju med en massa känslor. Ja, man har dåligt samvete, både för att man har det bra och för att man trots allt inte alls mår bra i det här läget. Det är väl ingen som mår bra just nu, och det är väl, det måste också vara okej, även om vi är väldigt lyckligt lottade. Sen får man försöka hjälpa så mycket man kan, och det som är positivt är ju att det är så jättemånga som vill hjälpa. Det är jättemånga som vill öppna sina hem också i Sverige. Mm. Även om vi har ett helt annat mottagningssystem än vad man har i Polen.
Jo, men så är det verkligen. Det finns ett enormt engagemang där ute. Jag tycker man möter det ständigt och jämt. Liksom. Jag pratade med brorsan för några dagar sedan, och han var ute och skulle köra några sängar till någon kompis som hade tagit hem sina utvecklare från Ukraina som hade varit konsulter. Mm. Nu skulle de komma till Sverige och bo i källaren. Alltså, så där finns ju överallt. Det kokar ju verkligen där ute av
välvilliga
engagemang. Liksom.
Vi har ju en oss närstående person på ledarsidan, Nori Kino, som skriver hos oss ibland. Som nu sitter i en buss någonstans mellan Sverige och Polen och försöker ta hit flyktingar. Så att det görs mycket goda saker.
Ja, det gör det verkligen. Vi ska ta avrunda, och det ska vi göra med som vanligt att vi gör en liten sån där rundfråga. Och idag får det också gå i krigets tecken. Jag tänkte fråga om ni har något tips till de som lyssnar på hur man kan följa eller förstå skeendet. Om ni har tips på någon speciell tidning förutom Svenska Dagbladet förstås, eller om det finns någon podd förutom den här förstås, eller om det finns någon på sociala medier att följa, eller någon organisation, eller något sätt att liksom engagera sig eller förstå eller lära sig mer som ni skulle vilja att lyssna också, att tipsa och lyssna om helt enkelt. Vad säger du, Mia? Har du något exempel på det?
Ja, jag brukar Även när det inte är så svåra tider så tycker jag att det finns någon form av facit i The Economist som jag tycker känns väldigt tryggt. Mm. Just det här tider när man känner att vad kan man lita på egentligen, så finns det i den tidningen så finns det värderingar som jag känner igen. Mm. Och de har en lång historia och det är, liksom, det är en trygghet i att kunna återvända till en röst som man känner igen och vet var den står för någonstans. Men sen slog det mig också att vi vet så lite om Ryssland mer än det som är det nära Ryssland och det som är runt Moskva. Så jag har tagit fram kartböcker och sånt för att liksom se hur ser det egentligen ut? Var bor folken någonstans? Vad är det för ett land vi har med att göra? Mm. Så man behöver på något sätt ta in mer än bara text för att begripa det. För att få en känsla av att man har en överblick.
Vem i hela världen kan man lita på? Jo, The Economist och kartboken. Det är utmärkt svar. Du har lärt dig Sibiriens floder nu, alltså Ob och Jenisej och Lena. Ja, varför inte?
Jag kommer ihåg det ändå.
Ja, Paulina, har du något?
Men det här blottas ju den avgrundsdjupa klyftan på redaktionen. Jag slutade läsa Economist för ungefär 10 år sedan i protest. Däremot så tycker jag att Wall Street Journals ledarsida alltid har intressanta röster. Nu senast var det Walter Russell Mead som skrev en väldigt intressant text om Putin och var han befinner sig och vad vi kan hoppas på. Och sen så läste jag också alldeles nyss en väldigt bra text i The Spectator om resolutionen, EU-resolutionen mot Polen. Spectator är en sån där stående rekommendation.
Precis. The Economist, jag håller med dig Mia. Den började jag läsa redan när jag började
plugga.
Ja, nej, inte riktigt. Men jag fick den i julklapp mina föräldrar som tonåring och kände mycket världsvan. Jag tror inte jag läste delarna som handlar om Latinamerika och Afrika så mycket. Jag läste om USA och Europa läste man ju alltid. Mm. Tove, vad säger du? Spectator och The Economist, vad ska du köra på?
Båda.
Nå, alltså,
eller du kan välja något annat också.
Ja, generellt så är, tycker jag det är jätteviktigt när det blir såna, den här sortens händelser som man, där man inte vill fastna i den svenska bara det svenska perspektivet och allra helst inte med en regering som inte har tillräckligt stort synfält både framåt och utåt, utan då är det just olika internationella fora är jätteviktigt och medier att söka sig till. Och det kan ju bara vara att man sätter på en tv-sändning från BBC eller CNN för att se hur deras nyheter ser ut. Det är någonting annat än de svenska. Och det är inte för att säga att de svenska inte ska följas, men bara för att hjälpa sig själv och få perspektiv. Så att i de här stunderna, då det här som jag då skällde ut som klåk nyss, sociala medier, det kan vara till hjälp om man följer rätt personer, därför att man kan få oerhört nyttiga länktips och hitta artiklar som man annars inte hade hittat. Jag tycker alltid att jag har för dåligt samvete för att jag inte hinner läsa internationella medier så ofta som jag vill. Och så kan det ibland hjälpas upp av Jan-Erik Larssons mediekrönika på söndagen, så kan jag ha en liten catch-up. Men just i såna här lägen så tycker jag att då är Twitter faktiskt väldigt värdefullt om man då som sagt har sett till att följa rätt personer. Men jag skulle också säga att för egen del så har det hjälpt mycket med de några möten som jag haft de senaste veckan som har gett insikter och tankar som jag inte hade fått bakom skärmen. Det var ju dels då när jag åkte till London och av en händelse bara råkade i samtal med 2 ukrainska kvinnor samma dag som deras familjer satt i Ukraina och hörde hur bomberna föll. Och sen så var jag då igår i Visby och träffade en grupp av invandrade akademiker som nu språktränar men också samhällstränar för att snabbt komma i jobb i Sverige. Och det, ja, där är det ju flera av dem som har flytt krig och som nu sitter och funderar på vad det här betyder och att befinna sig på Gotland. Det blev också det kom under huden på ett annat sätt. Och sen har jag idag gått på begravningskaffe med gotlänningar och hört hur de har resonerat. Så ändå befinner sig på en plats som säkerhetspolitiskt och militärt strategiskt är av stort intresse för den kraft som nu bombar barnsjukhus.
Mm. Just det. Tack för det, Tove. Jag håller med dig om att man kan också hitta intressanta röster via sociala medier. Twitter är ju svårt, man får lägga ganska mycket tid innan man hittar guldkornen, men de finns. Jag ska inte rapa upp massa konton, men ja, om ni följer mig på Twitter så försöker jag retweeta de som är intressanta. Det finns ju liksom enorm kunskap och erfarenhet där ute. Det finns människor inifrån Ukraina som befinner sig i kriget som berättar sina vittnesmål. Det finns människor som ägnat sitt liv, skrivit doktorsavhandlingar om situationen som sammanfattar den i 10 snabba tweet. Ja, man kanske inte får en djupare kunskap, men man får ändå mer hum. Liksom man får en tätare väv av förståelse. Så att, min rekommendation är trots att ge sociala medier och alla de rösterna där en chans. Men förstås vara försiktig med vad man delar och tror på.
Och stänga av ibland också. Det tror jag är underskattat.
Det är det säkert också.
Sen är det ju så, vi har ju många fristående medarbetare knutna till ledarsidan som på olika sätt kan ge oss värdefullt tillskott. Och där finns det ju flera av dem som är experter på just nu det som sker. Vi har haft Patrik Oksanen som är kolumnist. Han är flitig i sociala medier. Även Anders Åslund, tidigare kolumnist och som också skriver för oss. Han är också flitig på Twitter och har liksom en bra koll på vad som har följt både Ukraina och Ryssland i liksom flera decennier. Så att det finns jättemycket kunskap att ta del av.
Mm. Så är det verkligen. Då har vi kommit till slutet för idag. Stort tack för att ni ville vara med, Paulina, Tove och Mia, och dela era klokheter med mig. Och ha en trevlig helg, hörni, allihopa.
Du med.
Tack detsamma.
Och en stor trevlig helg vill jag då, trots den mörka tid vi lever i förstås, också önska till er som lyssnar. Jag hoppas ni hade nytta och nöje av dagens samtal, som då har varit ett avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Precis som vanligt är ni jättevälkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, exempelvis vår bevakning av kriget mot Ukraina. Eller om ni har idéer och förslag på andra saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan@svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.